James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Du lyssnar på podcasten som heter Gry och Anders med gäster, och jag heter Gry Forssell.
Anders Timell.
Och praktikant Malin.
Och vi sänder radio tillsammans på Mix Megapol till vardags. Varje vardagmorgon faktiskt, måndag till fredag. Och så har vi den här podcasten där vi då bjuder in gäster som vi är nyfikna på, som vi sitter ner med och pratar med uppåt en timme, och så klipper vi ihop det till lagom lång längd för er att lyssna på så här i poddformat.
Det är svårt att klippa i någonting som är så unikt bra. Men vi gör ju det och tar ut riktigt, riktigt den fina essensen ur det hela. Och ja, den här veckans gäst, alltså jag måste säga wow.
Om gästen eller om din egen insats?
Faktiskt om mer om gästen, men jag var också som vanlig toppnivå.
Men jag känner också så här angående våra gäster hittills i den här podcastserien. Det känns som att vi varje vecka sitter och säger att åh, han eller hon var fantastisk och det var så kul. Till och med Samir blev man ju kär i. Mm. Den här veckan till det här programmet så har vi bjudit in Pia Sundhage som är förbundskapten.
Bra, för vårt svenska OS-landslag som då ska förmodligen ta, tror jag i alla fall, en medalj lite grann. Och jag tror att hon, ja, det får man höra i podden också, men det, en känsla jag fick av henne, det är att jäklar vilken ledare hon är och vad unik hon är som låter olika personer vad som de är. Mm. Bara de är med i laget och har sin position.
Alltså om man säger så här, slå upp rak, så tror jag att man hittar Pia Sundhage där.
Men däremot så blev jag överraskad. Hon säger under, när vi träffade henne också, att hon är asocial. Och den bilden fick jag inte. Jag kände att jag ville hänga mer med henne. Jag tyckte det var mysigt.
Mm. Ja. Och hon tar också bladet från munnen om hon tycker om barn.
Tydlig hon.
Vi hade en väldigt trevlig stund. Hoppas att ni får det också. Här får ni höra hur det lät när vi träffade Pia Sundhage.
Gry och Anders med gäster.
Vi säger välkommen. Vi är jätteglada och stolta över att få ha ett så fint besök i studion. Pia Marianne Sundhage! Välkommen hit!
Marianne? Det är faktiskt Marianne.
Förlåt.
Morsan stavar fel.
Men nu skojar du.
Ja, det är sant. Jag heter Pia Marianne.
Det finns ju något som heter Marianergraven också. Men så djupt har du aldrig hamnat.
Nej, men vänta nu. Du skulle heta Marianne.
Ja, jag har en moster som heter Marianne.
Men din mammas fick ett en för lite.
Ja.
Men firar du namnsdag på Mariandagen?
Nej, jag firar aldrig någon namnsdag på Mariandagen.
Varför firar du inte
bara? Bara du som gör det.
Jaha, i min familj får man present.
Jag får aldrig presenter.
Men inte ens när du fyller år.
Nej, det har vi lagt av med för länge sedan.
Tycker du det är kul att få presenter?
Nej.
Nej, då så. Då är det inget
att
sakna.
Tycker du att ge presenter då?
Nej.
Men varför inte
det? Är du så osentimental?
Ja, och framförallt så shoppa. Jag mår nästan dåligt när jag ska gå in och shoppa, för jag måste ju handla ibland. Men jag tar med mig syran ibland. Jag ogillar att handla, att konsumera.
Alltså du är precis som min mamma nu.
Härligt.
Ja, hon är precis likadana. Hon är den enda hittills som jag känner som på riktigt. Hon vill inte ha presenter, hon vill inte handla saker. Hon tycker vi är helt bananas i vårt konsumtions.
En sund mamma du har.
Ja, det har jag faktiskt. Vi brukar börja med de fem första bara för att så här, ringa in dig lite grann. Vi börjar med ditt första jobb, Pia.
Mitt första jobb är som idrottslärare. Jag vikarierar som idrottslärare.
Vad var det roligast med det då?
Det är ju att få vara på golvet och få göra saker tillsammans och se när folk lär sig.
Vad har du för relation till plinten?
Bra relation. Man frågar inte min syster, får hon bröt armen på,
nej.
På plinten?
Men jag tror att plinten är lite som koriander. Man antingen hatar eller älskar det.
Vad kul att du säger, jag är inte så förtjust i plinten. Den var hög och bökig och jobbig.
Jag gillar plinten, jag tycker det var jättekul med
det
plinten.
Det bästa med plinten var att man kunde ju då, det var ju som en byggkloss, man kunde ju faktiskt göra den lite mindre också.
Exakt. Tyckte mycket mer om tjock madrassen.
Vad gjorde du där då?
Nej men där kunde man vila.
Dessutom kunde man gömma sig i plinten så att man sen på kvällen när gympasalen var stängd kunde in och spela lite tennis med softball och sådär.
Din första lägenhet?
Det är min första egna. Det är en etta i Mölndal utan varmvatten. Och man fick gå ner i källaren och duscha.
Var det då du spelade för Jitex eller?
Ja.
Aha. Och då var ju damfotbollen i sin linda verkligen, eller hur?
Ja, den var ju det. Men när jag gick i gymnasiet så flyttade jag dit fotbollen fanns.
Mm. Och det var ju inte så vanligt att tjejer skulle ju faktiskt inte ens spela fotboll, typ.
Nej, det sågs lite grann mellan, ja, sådär.
Över axeln?
Ja, så ska jag säga.
Det låter som att ni pratar om tiden när man fortfarande red damsadel, typ.
Ja, men det var innan väldigt motstånd, tänkte alla.
Det låter som att ni pratar om 1700-talet.
Det har gått väldigt fort nu på slutet. Men då var det verkligen fotboll. Så man avfärdade alla som lesbiska. Att det var inte något att göra, för det är ingen tjejgrej.
När är det här?
Mitten på, slutet på 70-talet. Ann Jansson, ja. Det var, ja. Elisabeth Leidinge. Det fanns några till som gick i bräschen för det här och kämpade. Mm. Det fanns ju bara några få lag. Vilka var det? Sundan och Öxabäck. Jitex.
Ja, Jakobsberg fanns.
Jakobsberg också fanns. Mm,
precis.
Och så Hammarby med Ann Jansson som spelade där nere på den fantastiska lilla fina arenan, vet du den?
Kanalplan.
Ja,
då. Ja. Den ska ju renoveras, ja. Det är bra det.
Ja.
Men kände du då som fotbollsspelare ett motstånd? Eller kände du att man blev bara klappad på huvudet lite? Att ja, gör det om du måste. Eller kändes det som att det är direkt motstånd från folk?
Nej, lite både och. Man förlöjligade damfotbollen i början. Och vi var manhaftiga, vi var det ena med det tredje. Och till en början, och sen, man till och med sa att ni vill egentligen inte spela fotboll. Men vi blev bara fler och fler, så det blev ju en... Alltså det blev en folkrörelse utav det här. Och därefter sa man, nej, det är farligt för er att spela fotboll. Det är här en sport för män. Ni får skador och si och så. Och det var bara känslomässiga argument. Till slut sa man så här, ni kan inte spela fotboll. Och det är ju, när man säger fotboll, ja, även idag så tror jag väldigt många tänker herrfotboll. Och det gjorde man definitivt då. Och så säger man då damfotboll. Och... den här jämförelsen som jag gjorde hela tiden blev lite absurd, tycker jag. För att är jag fotbollsälskare så tycker jag om pojk, flick, herr och dam.
Men det är faktiskt, det tänkte jag på när du säger också. Det är ju sällan man hör någon säga herrfotboll. Du säger fotboll och damfotboll. Alltså det är som att fotboll är för killar och sen får tjejer göra det.
Men det borde väl ändå bli, det har ju skett en stor utveckling om det här nu bara var på 70-talet.
Det är klart att det har, men det är ju fortfarande få som säger herrfotboll. Du säger ju bara fotboll när det handlar om killar.
Jag oftare, men det kanske bara jag som inbillar mig.
Det kommer. Det kommer, och det är ju, media har ju stor betydelse hur man uttrycker sig. Mm. Jag kommer som sagt från Chicago, och där har de amerikanska tjejerna, de är ju väldigt framgångsrika, världsmästare. Och där ser man större publik, de följer landslaget och de blir väldigt bra förebilder. Alltså här har vi tjejer som är bra förebilder, elittjejer.
Men när man får höra att nej, men ni vill inte, eller ni kan inte, eller ni kommer skador, blir man inte så arg som man kokar över?
Jo, det har gjort någon gång, men det är bara att gå vidare. Och så, tillsammans, det är ju som sagt en folkrörelse. Och genom att man vet att det finns på fler ställen och att man gör saker och ting tillsammans. Man klarar sig väldigt ofta när ett problem uppstår och man gör det tillsammans och får hjälp. Och det tycker jag hela damfotbollen står för.
Vi ska förstås prata med fotboll. Vi måste gå vidare med första fem så absolut. Vi hinner med dem. För det gör vi alltid. Första förhållandet?
Jag är faktiskt 20 år.
Vad sent.
Ja, visst var det. Ja. Jag var sån här fotbollsnörd.
Var det så? Var du redan på det klara då med att du gillar tjejer?
Ja, då hamnade jag med en tjej.
Men hamnade du rätt då, tyckte du?
Ja, då i alla fall. Ja. Men jag tror att jag föll för fotbollen. Så jag stod ju när alla andra, som 13-14-åring, när de var på fester. Då stod jag framför en vägg och så sköt jag bollen. Så min stora kärlek är fotbollen. Där
det är roligt också. Det är så konstigt det här med mans- och kvinnoroller. När Björn Borg berättade att han stod mot en garagevägg och bankade. Då tyckte folk, vad bra. Men om en tjej berättar att hon är 13-14 år och håller på med en boll istället för att sminka sig. Då är det något fel på henne. Alltså det är så skevt när man tänker efter. Men det var ju så förr. Så jag ser fortfarande kvar vid det där vid förr. Men det var inte klokt.
Mycket bra analys, tycker jag.
Men sen efter fotbollen, då blev du kär i en människa för första gången.
Ja.
Du har varit kär i människor också, Pia, eller?
En plastboll i början.
Sen blev du skil i en läderkula.
Du ska få dig!
Tunga läderkula, regntunga.
Första sorgen?
Jag är en sån här människa som kommer ihåg glada saker. Första sorgen kan ju faktiskt inte vara när mamma och pappa gick bort, men...
Husdjur kanske?
Ja, bra där. Vi hade en chefer, Bassi heter hon. När hon gick bort, då var det tungt.
Och hur gammal var du då?
Då är jag 15 tror jag. Jag är tonåring och jag vet att jag fick ta det här kopplet tillsammans med pappa. Mina systrar är ju de som är riktiga hundmänniskor. Men av någon anledning blev det jag som fick åka till veterinären.
Kanske just därför?
Ja, och med pappa. Och sen så kom jag ut bara med ett koppel. Det var tufft.
Jag var tvungen att åka till veterinären och avliva min hund, en boxer. Det, jag var så ledsen så att det var liksom mitt skäl. Jag trodde inte att jag skulle bli så ledsen. Jag trodde att, ja men det är något som måste, jag var väldigt så här pragmatisk. Ja men det måste göras. Det är så här, det är jättetråkigt men det är så här det är. Och nu måste vi åka och bara göra det. Och jag grät i dagar. Det var så hemskt. Och nu vi har precis skaffat en valp. Och så var vi, han skulle få valpsprutan. Eller vi gjorde det för ett år sedan. Och så han skulle få valpsprutan. Och då kom det några ut därifrån. Som jag förstod vad de hade gjort. Hon var så ledsen. Vad hemskt det. Du har inte skaffat djur sedan dess.
Jag har haft en boxer.
De är så fina.
Han heter Cruyff Pelé Beckenbauer. han springer iväg innan.
Det var en bra centrallinje.
Visst var det.
Extremt bra centrallinje, måste jag säga.
Första bröllopet.
Ja, då är jag tonåring också tror jag. Och jag har varit ute och spelat fotboll och kommer in och öppnar dörren. Och min syster Annika, hon står där med någon skrud. Ser inte klok ut. Så jag frågar, vad har du gjort? Ja, då har hon gift sig.
Nej.
Jag hade ingen som helst aning. Jag var helt ointresserad. Så själva bröllopet missar jag. Jag spelar ju boll. Och sen var jag med på det här lilla tillställningen hemma. Det är mitt första bröllop.
Du trodde hon skulle på maskerad.
Hon så inte klok ut.
Men de hade sagt till dig att hon skulle gifta sig. Det var bara att du absolut inte ville veta.
Ja, nej, men alltså, jag brydde mig inte om det där. Jag lyssnade inte. Alltså, jag var uppslukad. Passionen för fotboll, att spela den här fotbollsmatchen.
Alltså, har du svårt på sociala sammanhang? Är fotbollen så stor så att du tycker att det är svårt att umgås med andra människor?
Ja, jag nästan påstår att jag är asocial med jämna mellanrum.
Eller eljest. Ett starkare ord då för asocial, men lite udda i alla fall, va?
Ja, jag gillar när det handlar om ett, nu pratar vi lite fotboll, då överlever jag. Men jag vet förr, jag var helt upptagen av hur kan man skruva den här bollen och vad kan man göra med den, vänster och höger fot.
Det är väl också det som har firat, jag menar det är bara att titta på alla stora fotbollsspelare, eller de som har kommit någonstans, det är de som har stått och skjutit och
tränat. Det är som vi har haft Jo Waldner här som gäst i podden också, och Thomas Brolin också, de säger ju exakt samma sak. Brolin var ju också bara ute och spelade fotboll hela
och
tiden.
Och sprang upp på backar och höll på.
Ja, och Gio stod och slog på den där tingen hela tiden, och bollen ska ligga där hela tiden. Och det är ju sådana som ni som går, tar det där extra klivet och som går hela vägen, som aldrig ger upp och som fortsätter nöta in i det sista när träningen är över, bara stå kvar. Och varifrån kommer det drivet?
Jag tror den här passionen för och över att man kanske kan göra någonting mer, något annorlunda, lite bättre. Och det är nyfikenhet, för det, i mitt fall så har jag ju inte haft någon tränare under den tiden, det fick jag ju senare. Men just det här att kan jag och tävla mot mig själv gjorde jag.
Var du sträng då också med dig själv om du missade eller så?
Nej, men jag firade väldigt bra när jag var bäst.
Om du tittar tillbaka nu, man ser ju gamla typ journalfilm när det är svartvitt och tjejer spelar fotboll, det är ju ingenting. Och numera TV4, SVT, det visas ju liksom verkligen, det är ju på riktigt. Du måste vara väldigt stolt.
Ja, jag är oerhört stolt och jag är oerhört tacksam också. Det är lätt för mig att ha båda fötterna på jorden och veta var jag kommer ifrån. För en gång så fanns det ingen media till exempel. Eller vi hade inte ens fotbollsplaner, jag fick träna 9 på kvällen och sådär. Det har förändrats. Men även den här attityden att tjejer inte ska spela fotboll, jag tror det har varit allra jobbigaste. Det här att man förväntar sig att tjejer ska vara på ett speciellt sätt. Och det här är ingenting för er, och man tog oss inte på allvar. Alltså, vi kan prata plantider och tränare och säga, men just det här att de tycker inte att jag ska spela fotboll. Ändå vet de hur roligt det är.
Varför får vi inte vara med liksom?
Precis.
Du, vi har OS i Rio framför oss nu.
Ja.
Hur ser du sommaren framför dig?
Med stor tillförsikt. Vi det ska med. Bli så roligt.
Vi är med innan. Hur ser gruppen ut?
Ja, vi ska ju börja mot Sydafrika. Så vi får ett afrikanskt lag det första vi får, precis som under VM. Och det är lite tjorvigt. Men
Tjorvigt, vad gulligt.
Ja, men det ska vi klara ut av. Vi gör ju väldigt bra bevakning innan, så vi vet hur de spelar.
Så spelar vi i Kina också?
Ja, men sen har vi, efter det så har vi i Rio, spelar vi mot Brasilien.
Mm-hmm. Perfekt.
Alltså, sånt händer ju inte. Nej. Det kommer hända en enda gång i ens liv, och då får man se till att man njuter. Massor med press kommer det bli. Man kommer känna lite ängslan kanske, och den ängslan måste förändras till att det här once in a lifetime. Mm. Så den matchen kommer bli helt fantastisk. Och så avslutar vi mot Kina. Sen hoppas vi att vi ska spela kvartsfinal. Mm. Semifinal. Och nu ändå där kan vi spela final.
Ja, varför inte?
De måste ju drömma så. Alltså.
Ja, såklart.
Men om man tittar på hur dålig vi var under VM. Så,
du tycker det själv alltså?
Ja, vi var ingen bra. Det var många saker som vi inte lyckades med. Nu är vi friska och det är lite annorlunda spelare och ett annat spelsystem. Och det finns en tillförsikt, man känner det i gruppen. Så vi kan faktiskt göra under, det måste man ju tro på.
Mm. Och Sverige har alltid varit mycket bättre att slå underifrån också, av hävd, rent generellt. Både på mans- och kvinnasidan, eller hur?
Ja.
Jag tycker ofta att det är så strängt i fotbollsvärlden. Jag tycker att så här, gör man ett dåligt EM eller VM, så du bara ryker tränaren. Det är så här, du var sämst, hejdå.
Det var ditt fel.
Ja, nu, så vad dålig du var.
Det kan ju vara mitt i säsongen också.
Ja, det kan vara när som helst. Men du kan ändå sitta där och säga så här, vi var så dåliga i VM, men nu tar vi nya tag. Hur kommer det sig att du får vara kvar då? Om det brukar vara så taskigt och strängt.
Ja, jag får vara kvar, för en anledning är att jag har kontrakt till den 31 december 2016. Vi börjar den änden. Och sen så är det väl lite grann hur man förlorar. Varför man förlorar. För det finns ju många anledningar till att var det ett dåligt jobb utav oss. Jag är ju inte ensam, jag har ju ett helt gäng bakom mig. Men var vi, vår grupp som ledare, var vi dåliga? Eller finns det kanske förklaringar till att det inte gick så bra som är, du får en chans till. Och jag har ju fått en chans till nu under, vi har fått en chans till under OS.
Men kan det komma sig att massmedia har mycket mer tålamod med dig då än med till exempel, ni är på GH tillsammans, va, Erik Hamrén?
Ja, och Håkan Eriksson.
Och Håkan Eriksson också, ur Kjärtlandslaget. Men du är ju mycket bättre med media.
Det vet jag inte om det är sant. Men däremot, alltså, jag tänker på Erik ibland. Media är ju mycket mer på Erik. De kan mer om herrfotboll än om damfotboll generellt sett. Och det innebär att jag blir inte utsatt för... utsatt. Eller jag blir inte ifrågasatt eller ställs frågor på samma sätt som Erik.
Men har du kontakt med Erik?
Ja, oja.
Har ni det?
Ja, vi ska träffas imorgon.
Är det sant?
Ja, Erik och jag och Håkan ska träffas imorgon.
Vad gör ni då?
Ja. Nej, vi ska göra lite grej.
Nej, men jag skojar. Fast det är bara Erik och Håkan som gör. Jag skojade.
Ja, det hoppas jag. Det är lite en grej om att vi alla tre ska spela mästerskap.
Vad roligt. Mm.
Har du kompisar som är helt ointresserade av fotboll? Som alltså bryr sig noll?
Ja, faktiskt.
Vad pratar ni om?
Vi pratar hästar.
Du ser bra. Vad trevligt. Där är jag med.
Jaha, vad rider du då? Ja. Ja. Jag har ridit i 1,5 år.
Det är så himla roligt.
Det är en väldigt bra aha-upplevelse för mig, kan jag säga.
När
det
gäller,
när det gäller ledarskap, när det gäller att ta instruktion. Jag rider för min syster nämligen, på Rimbos ridskola. Jag har ju alltid gett instruktion. Nu ska jag ta emot instruktion på en häst.
Mm. Har du ramlat av?
Ja, när jag red utan stigbyglar.
Varför gjorde du det?
Jo, man ska ju jobba, man ska inte sitta på sadeln, man ska sitta i sadeln, har min syster sagt.
Vad är det för skillnad?
Nej, men att du ska sitta i häst, känslan ska vara att du sitter liksom i, att du är ett med hästen.
Ah, okay.
Och då om du har stigbyglar och är ovan, så kan det vara rätt att du tar spjärn i, eller att du står i stigbyglarna, eller liksom inte riktigt sitter ner ordentligt. Ja, du ska få långa ben, sitta ner, sitta in i hästen. Och släpper du ner benen och slappnar av. Så, och du, bra sittsträning, jättebra balans.
Och Pia
balans,
så långt nickar ju instämmande.
Jag känner gärna allting det där.
På tal om samarbete, ett samarbete som inte verkar fungera, det är ju mellan dig och Kosovari Aslani. Vad är det för något?
Nej, det vet jag.
Det är en tjej som spelar fotboll också.
Ja,
som är lite satt i frysboxen av dig, känner jag.
Ja, men då känner ni fel.
Ja, men berätta då.
Ja, då ska jag berätta. Det handlar om prestation såklart.
Mm.
Och det faktum att hon spelade i PSG, och det gjorde hon ju bra till en början med. Men sen fick hon inte, hon blev utbytt och sen var hon inte i startelvan. Hon presterade inte i landslaget så pass bra så hon blev uttagen igen.
Finns det en chans för henne att komma tillbaka?
Ja, det finns jättestor chans.
Hon uttryckte sig ganska ordentligt och negativt om dig och sa att om hon hade haft ett svenskt namn så hade hon kunnat varit med. Och det blev lite ganska infekterat mellan er, eller hur?
Nej, alltså inte mellan mig. Alltså,
det var en envägskommunikation, ska man säga också. För du gick aldrig i svaremål, vill jag säga, eller hur?
Nej, för jag ser inte problemet. Nej. Utan här är det när jag står på fotbollsplan och du har ett lag och då är hon en av de blågula. Sen hur hon uttrycker sig i media, jag vet ju inte om det är precis så som hon har sagt det heller. Men
tar man dem åt sidan då, i det här fallet den här tjejen, och tar ni i örat, så vet du vad, vi försöker kommunicera med varandra internt, för gruppen blir starkare. För det känns som att du är väldigt grupporienterad.
Ja, precis. Och det samtalen, det finns ett och annat samtal med Koss, precis som det finns med Seger eller Lotta eller vem som helst. Mm. Och det beror lite grann på vad behöver den här spelaren och vad behöver jag veta, för jag kan inte läsa folks tankar. Mm. Så mycket individuella samtal och samtal i grupp och så. Men när det gäller Kosse, så för mig är det helt avgörande hur hon presterar. Sen, det kan vara så att hon inte tycker om mig. Mm. Det gör ingenting. Det skit jag i.
Så här blir det här också.
Nej, för det viktiga är att hon presterar och att hon sen i gruppen också bjuder till. Mm. För det förstås som man kan bli vinnare.
Men det är helt omöjligt att alla ska kunna, som du säger, du måste finnas några som inte gillar dig och några som gillar dig. Det är helt omöjligt att alla ska gilla alla. Man måste också vara okej med det.
Ja, för jag tror om jag skulle vara så ivrig att få alla att gilla mig, då blir inte jag någon bra ledare och tappar jag fotfästet. Utan jag måste ha en riktning och sen visa respekt, det är det handlar om. Älska eller älska inte, det är inte så himla noga. Vissa spelare är mer generösa än andra, vissa är roligare än andra, men det som är helt avgörande, det är ju prestationen ute på fotbollsplan. Och för att göra den prestationen så behövs det ju en viss känsla. Mm. Ibland så gör spelaren det bra, ibland gör hon det inte bra. Och då blir man uttagen eller inte uttagen.
Men när du slutade spela själv, så var inte det för att du ville sluta spela, utan för att du skadade dig. Mm. Är det här då världens bästa jobb att få fortsätta med?
Ja.
Hur ledsen var du när du var tvungen att sluta spela? Och vad tänkte du att du skulle göra då?
Nej, det var... Jag var helt förtvivlad. För jag skulle vilja hålla på länge, länge till. Och idag har vi en spelare som heter Christy Rampone i USA. Hon är 40 år och hon spelar fortfarande på högsta nivå. Jag hade gärna velat blivit en sån, men det blev jag inte. Utan det naturliga steget var ju att fortsätta vara ledare. Och få vara med och försöka känna spelet så mycket som möjligt.
Skulle du vilja ha dig själv som förbundskapten?
Ja, det skulle jag vilja ha. Jag skulle som spelare, jag skulle vara lite trött på den här förbundskaptenen faktiskt. Men jag skulle ifrågasätta gång efter annan. Och jag skulle fått mina fiskar varma.
Är du högt i tak i laget, landslaget?
Det börjar bli det. Om man jämför med USA, där de pratar till höger och vänster och kanske inte säger så mycket, amerikanerna. Men när svenska spelare tycker till, då blir det ju oftast bra. Jag skulle önska att de tyckte till lite oftare. Och jag har en känsla av att man är rädd att göra fel. Rädd för konflikt. Jag överdriver lite grann nu då. Men för att det ska bli riktigt, riktigt bra att våga dirigera varandra. Jag brukar säga så här, istället för att vänta på min feedback eller min coaching. Det finns chans att ni själva kan ge feedback ut på fotbollsplan och stå och peka med handen. För de vet ju ramarna, för de har vi redan bestämt. Och på tal om högt i tak så skulle jag vilja att det blev än mer markant.
Det är ju väldigt markant ibland också. När Zlatan faktiskt har varit borta någon match, så kliver ju 11 andra individer fram och fyller på lite grann av sin egen kunnande och vågar ta ansvar. Och då kommer ju något annat starkt, eller hur?
Ja, det är alltid någon som fyller på och fyller i. Mm. Och jag menar, jag brukar uttrycka så här att om vi kring fotbollslaget är generösa, då kommer man också få en god stämning och så hamnar man rätt i slut. Mm.
Det här, apropå Zlatan, var i tidningen häromdagen nu att han hade sagt, nu ska vi se här, varför kan jag inte det här nu, bara för det. Han hade sagt att han träffar kungen om inte tjejerna är där.
Ja, just det.
Vad fan är det för trams?
Varför skulle han träffa kungen?
Du kan det här bättre än jag.
Kungen var på statsbesök i Paris, ja, och där spelar Zlatan, och där spelade också då
Kosovare Zlani och Caroline Seger.
Caroline Seger. Och vad var det som hände då?
De skulle ta kort med kungen. Det var en massa kungar och drottningar på den plan. det slutade med att vår kung och vår Silvia som är i slottet, de var med kung Zlatan Ibrahimovic bara. Så tjejerna var inte med.
Så han hade begärt det?
Det är en lång historia.
Men var det så?
Ja, enligt tidningen är det så.
Du är inte royalist, va?
Nej.
Visste du
det? Ja, det fast kändes.
Nej, men för det var någon av tjejerna som hade twittrat också. Att, jag läste att då hade de twittrat att vi skulle varit där, men helt plötsligt fick vi veta i sista sekunden att vi var inte välkomna. Och det antyddes att det var då han som hade begärt att de inte skulle få vara på plats. Varför, vad kan han ha för incitament att hålla på så?
Som sagt, det finns många detaljer i det här. Mm-hmm. Men jag ska bara konstatera det att är du en sån fantastisk fotbollsspelare så får du genomslag vad än du säger. På tal om att förebilda så. Det hade ju varit helt fantastiskt, tycker jag, om alla de här hade stått på samma plan och en bild.
Och tänk om Zlatan hade sagt så här: jag tänker inte vara med om inte tjejerna är med. Vad han hade vunnit.
Så tycker jag också.
Tycker du inte om Zlatan?
Jo, det är en väldigt bra fotbollsspelare. Mm. Han är en av världens bästa fotbollsspelare. Och kan ni tänka att han har spelat här i Sverige. Han började i Sverige. Av alla platser i världen. När man nämner honom tillsammans med Messi och Ronaldo. Vi kommer aldrig få uppleva det. Och han kanske ser till tillsammans med Erik Hamrén och grabbarna att det blir ett bra EM.
Jag älskar att du håller till Hönes som fotbollsspelare. Det är så mycket man kan läsa in där.
Ja, ett visst rättspatos tror jag hos fröken. Får man säga fröken sån dag?
Det får man göra.
Ja, du har aldrig varit gift?
Nej.
Inga barn har tänkt på det här. Kan du sakna barn nu när du... Vad är du? 50... Du är fan som jag, 56. Mm. Jag är 50, men kan du sakna att du inte har barn?
Nej, det är mitt bästa val jag har gjort. Av alla val jag har gjort i mitt liv. Att inte ha barn.
Mm. Vad modigt att säga det, för det är ju inte alla som gör.
Ja, nej, det förväntas förmodligen att jag som... kvinna. Ska vilja ha barn. Men det har gjort att jag har kunnat säga ja till många saker och flängt till höger och vänster. Och inte skaffa en familj där jag sedan ska ha hänsyn till. Jag har varit egocentrisk. Vilket har inneburit att jag fått med många, många saker. Och jag är inte bra med barn heller, ska jag lägga.
Nej, vad fan, det är väl skönt. Det finns det kanske barn i din omgivning som du är bra på att ta hand om.
Nej, är inte bra med barn.
Och de försöker ens gulla med barn.
Nej, alltså, en grej är lite häftigt. När jag var i USA, så de här spelarna har skrivit in sitt kontrakt att ha de barn från att ta med sig barnen. Och de fotbollförbundet står för nanny och allt sånt där. Och en gång hade jag 5 barn på en landslagssamling. Och spelarna är helt fantastiska med barnen. Och det häftiga är att inget av barnen kommer fram till mig. Och jag är så glad över att det blir avslappnat. Och sådär, så att, men jag själv går inte fram eller gullar med barn. Och är det en pojk eller flicka? Jag gör inte det. Jag känner mig inte bekväm i det. Men däremot, när jag träffar nu min assisterande förbundskapten, Lili. Hon har tvillingar. De är häftiga. Då finns det en relation. Men barn i sig, tycker jag. Jaha.
Nej, men jag fattar vad du menar. Fort det är ett litet barn ska alla gå fram och se och nypa dem och känna, åh vad sött, och vem är han lik och vem är hon lik, och det ska vara så jävla gulligt. Och det blir lite, jag gillar inte heller. Jag tycker också mycket om när man har en relation till barnet. Det är bättre, tycker jag.
Ja, men såklart.
Bra, vi kan bli ihop.
Ja, jag är singel, hur är det med dig?
Ja, vi får se. Ska ju...
Nej, du har ju distansförhållande, ja. Det är typ som singel.
Vi kör varannan vecka, A och B vecka.
Vi har en låda med frågor i som vi inte vet vad det står på dem. Det är dels frågor som är skrivna på redaktionen. Och det som varit tidigare gäster. Så du får öppna och bara dra en lapp i lådan.
Ja.
Läskiga lådan.
Det här är ett sånt där samtal som jag inte vill ska ta slut. Det är väldigt trevligt att ha det här.
Ja, supertrevligt. Mm.
Vilken sak kan du inte vara utan? Anja Persson.
Alltså, ja. Vad svaret Anja Persson? Nej. Nej.
Pia Sundhage, jag kan inte vara utan Anja Persson.
Det är en stor rubrik. Pia Sundhage ser Anja Persson som en sak.
Det är Anja som har skrivit frågan.
Det är en klippsbild på en arg Filippa.
Ja, Anja Persson har stått inför damlandslaget och pratat om ansvar och nerför backen. Och, tyckte hon är häftig.
Hon var här och hälsade på i oss här. Hon satt på den stolen där du sitter nu. Fantastisk.
Ja, vilken brud.
Väldigt förtjust i henne.
Hon vill bli hennes bästis.
Svara på frågan.
Gitarren.
Ja, just det.
Ja.
Gitarren skulle jag ha svårt för en längre period.
Hur ofta spelar du?
Jag spelar lite sådär varje dag. Och, ja.
Du är Dylan tokig, va?
Mm, ja, tokig. Men Dylan är ganska lätt att spela. Det är svårare med Simon & Garfunkel. Men Dylan gillar jag.
Är du sån där, så är du lägerelds-gitarristen?
Ja, under min spelarkarriär så satt jag längst bak i bussen och spelade oavbrutet. En del tyckte att jag var lite jobbig till slut. Hammarby-spelaren klippte av mina strängar en gång.
Nej.
Det är bättre än fingrarna i alla fall. Ja.
Viktor Skär.
Nej, det är underbart.
Ja. Ja, men vad mycket humor. Nej, men vadå? Men blir du ledsen? Var det,
nej, det var ju med humor. De hade ju andra strängar. Men det var en liten make a statement här, va?
Finns det någon av yngre tjejer som kan tänka att nu ska kärringen ta fram sin gitarr igen? Kan det vara så?
Säkert. Men det skiter jag i.
Bra.
Jag är jag som bestämmer.
Ja, det är det. Du är förbundskapten. Bra.
Du, när vi tittar på matcherna i sommar nu, vad är det vi ska hålla ögonen på i landslaget? Vem eller vad ska vi titta efter så att vi känner så att vi som har lyssnat på podden, vi som har träffat dig, vi vet något som ingen annan vet. Vi ska titta på...
Vi ska titta på Caroline Seger. Hur hon spelar snabbt ibland, hur hon spelar lite långsammare, håller bollen väldigt länge och hur hon gör andra bra. Ni ska också titta på tre forwards, för jag tror att de kommer vara olika spelare i varje match. Och hur de samarbetar och så otroligt mycket som de kommer att springa. Så när ni ser de älga iväg ner på kanten och slå ett inlägg, så älgar de tillbaka för att försvara sig.
Mm. Och målvakten är viktig också.
Hedvig Lindahl blir bara bättre och bättre.
Mm. Så det är Chelsea hon är. Håller tummarna.
Har du någon annan fråga innan vi avslutar?
Nej, jag tycker det var en väldigt rolig bekantskap. Jag har ju själv suttit här ibland för länge sedan och hånat damfotboll lite grann och sagt att det är lite töntigt och lite
mesigt. Men det var länge sedan.
Ja, jag vet, jag
där har du verkligen blivit bättre, Anders.
Men, där jag har blivit bättre.
Han brukar säga att alla andra blir bättre, men på den punkten har verkligen han själv blivit bättre.
Jag är faktiskt stolt. Jag är glad att ha fått förmånen att träffa dig så här. Och det tror jag alla som lyssnar på den här podcasten också hör. Vilken härlig människa du är.
Jag hoppas att jag är en bra förebild för fotbollen, för damfotbollen och för kvinnor.
Ja. Mm. Det är synd att du dricker för mycket.
Ja, Pia.
Ja.
Det var det här.
Tack för det.
Förlåt för allt, Pia.
Tack.